to me. Oh, wow.
From Oslo with Love 1962 till 1965 är åren för dagens avsnitt av Dagar i historien. Jag heter Carl Albinsson och jag sitter här på Skype med min vän Nils Ahlqvist. Välkommen in i programmet, Nils.
Tack ska du ha. Och din inledningsfras var ju en referens till att du numera huserar i Oslo på ambassaden, eller sagt, den svenska.
Mm, vi har blivit internationella Dagar i historien. Och det känns väldigt kul. Jag är extremt laddad. Ser väldigt mycket fram emot det här, fast det kommer bli bra att se.
Ja, det blir mycket köttiga punkter idag. Av naturliga skäl, i och med att det händer ganska mycket viktiga saker på kort tid just de här åren. Så vi ska väl dra igång rätt fort. Men jag ska komma med en liten rättning först. För det är ju då och då så dyker det upp en hel del uppmärksamma lyssnare som även lyssnar igenom gamla episoder ibland och upptäcker felaktigheter. Och det har ju faktiskt skett nu. Jag fick ett mejl från en kille som heter Mikael Ingemyr som läser fysik i Uppsala, och han hade vissa rättningar på ett gammalt avsnitt. Vilka år var det? Det var när vi pratade om Michael Collins, han som aldrig fick komma ur rymdfärjan. Och han påpekade en del felaktigheter som vi hade haft med i den episoden. Till exempel så nämnde han det att du pratade om pennor, tror jag. Att Sovjet och USA hade lite olika sätt att attackera problemet med att kunna skriva saker i rymden. Och det var ju att, som du berättade, att Sovjet använde blyertspennor väldigt enkelt, medan USA hade väldigt problem med att få en bläckpenna som fungerar i rymden. Och du beskrev det som att bläcket flyter iväg och sådär när man skriver. Och att det är svårt med, inte det är någon gravitation som styr. Men då påpekar ju Mikael det att en bläckpenna fungerar ju även på marken om man skriver med den upp och ner, så att säga. Det har ingenting att göra med att bläcket måste rinna åt ett visst håll, utan det är snarare så som man sa att problemet med bläckpennor var väl att det är just flytande materia som inte utsätts för tryck som det blir på jorden då. Det dunstar helt enkelt när inte det finns lufttryck som trycker samman det till droppar. Så det var väl det som det sägs att man forskar väldigt hårt om under långa perioder då, för att lösa.
Jag tror jag sa det också då, men det är ju en faktoid på något sätt. Jag kommer inte ihåg hur, men alltså det är inte riktigt sant.
Eller? Nej, jag tror inte heller att det är helt sant, men det är ju en sån här klassisk referens.
Det där med bläcket och blyerts.
Ja, men samma sak när man snackar om stridsvagnar, så där att USA får fram 100 riktigt, riktigt bra stridsvagnar som har jättebra pansar, med aktivt pansar och kanon så att säga och allt möjligt, medan ryssarna har halvbra grejer som ändå funkar, och så har de 50 000 utav dem istället. Det är lite mer enkelt men med kvantitet som man brukar beskriva Sovjet.
Ja, precis.
Så nu har vi nämnt det, bara för att få till protokollet här. Men det är bra, man ska vara aktiv som lyssnare, det tycker vi.
Det uppskattar vi verkligen.
Är det något mer som vi ska tillägga innan vi drar igång?
Nej, utan nu kör vi.
Ja, vi restartar. If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land. I'd a hammer out of danger, I'd a hammer out of warning, I'd a hammer out of love between my brothers and my sisters.
Då ska vi ta oss till oktober 1962 och 13 väldigt långa dagar i Vita huset. Det är nämligen så att den 14 oktober 1962 så är det ett amerikanskt spaningsplan som har flugit över den kommunistiska ön Kuba och tagit lite bilder. Och när man senare har landat i Florida och framkallat de här bilderna, analyserat dem på Pentagon, så har det kommit fram att man ser att kubanerna håller på att bygga ramper för ballistiska kärnvapenrobotar. Ballistisk kärnvapenrobot är ungefär som en stor raket som sitter fast på en bil eller på en ramp ute i skogen, och den kan fyras av, gå rakt upp i luften och sen så träffar ett mål som man då har angivit. Men amerikanerna, de fick ju panik när de såg det här, eftersom att hela deras östkust och halva inåt landet var hotat, direkt hotat av de här robotarna. Och det skulle ju kunna träffa nå Washington på sådär 10 minuter, så varken presidenten eller Vita huset skulle ju hinna evakuera innan det small, så att hela USA skulle vara, alltså ledningen skulle vara liksom rökt om de valde att avfyra dem, vilket naturligtvis inte kunde tolereras. Det är nämligen så att maktbalansen rubbades när det här skedde. Och det var ju Sovjet då som hade initierat byggandet av de här. Det var inte så att kubanerna bara helt plötsligt började bygga sådana här robotar, utan det var ju Sovjet, det var ju ryska fordon som användes när man byggde. Det var ju ryssar som byggde, och det fattade ju amerikanerna, för man såg ju det på bilderna.
Det var en tidig julklapp ifrån Chrusjtjov i Sovjet till Fidel Castro på Kuba.
Ja, förmodligen. Det var ju då så att John F. Kennedy var president i USA vid den här tiden. Och han fick ju några olika möjligheter hur han skulle kunna besvara det här hotet då. För det första var det så att många militärer förespråkade ett flyganfall följt av en invasion. Och då skulle man alltså åka dit, bomba de här olika ramperna och sen invadera ön för att göra slut på kommunisterna på Kuba. Man hade ju försökt störta Castro några år innan med den här grisbuksinvasionen, men då hade man ju misslyckats. Och nu såg då militärerna chansen att bli av med Castro en gång för alla. På ett sätt så kan jag verkligen förstå den här möjligheten. Och jag tror Kennedy också var rätt så sugen på att bli av med Castro.
Det känns gammeldags dock. En
Nej, men hade inte
invasion.
grisbuksinvasionen misslyckats, så tror jag nog kanske att han hade tagit den här möjligheten. Han fick ju sig en liten knäpp på näsan när grisbukten helt misslyckades, och då kanske han hade lite mer is i magen i det här läget.
Hade grisbuksinvasionen lyckats hade han ju inte ens behövt att tänka på de här missilerna på Kuba.
Nej, det hade han inte.
Grisbuksinvasionen ett par år innan var ju, för övrigt kan man säga, det var exilkubaner som alltså inte var så övertygade om Castros förnämlighet som USA beväpnade och skickade iväg till Kuba för att störta Castro med lite assistans från, jag tror det var CIA-folk och sådär.
Ja, det var CIA som hade fixat all utrustning och allting som de hade skickat dem dit i grisbukten. Problemet var att upproret inte gick så bra, så de åkte på rejält med stryk, kan man
Ja,
säga.
för dåligt stöd ifrån USA. De var lite för försiktiga.
Ja.
Är väl analysen de flesta gör. Och det var en stor propagandaseger förstås för Castro och herr Che Guevara.
Men det är ju märkligt, om man bara ska prata om det här med Kuba, att USA tillät Kuba sitta kvar så oerhört, att det fortfarande är kommunistiskt och att de tillåtit det så länge. Det hade ju aldrig Sovjetunionen tillåtit, alltså typ om Finland helt tydligt hade placerat ut kärnvapenrobotar nära gränsen och sen så proklamerat att det skulle vara liksom, här är en liberal demokrati som liksom gör allt som inte Sovjetunionen gör. Så att det visar ju på att USA ändå har någon slags, alltså att man liksom struntar i dem efter ett tag då. Men det känns ju som att här så hade ju kubanerna, gjorde ju allt för att få världens uppmärksamhet.
De var taggade.
Ja. Tillsammans med Kennedy, och Kennedy gjorde ju då så att tillsammans med hans militära rådgivare, bland annat Robert McNamara och hans bror Robert Kennedy, så fattade man ju då några viktiga beslut här hur man skulle hantera den här krisen som pågick väldigt länge. Det gick upp och ner, man undrade vad Khrushchev ville egentligen och sådär. Men det stora huvudproblemet, det kan man säga, att man var inte säkra på att man kunde slå ut alla de här ramperna med ett flyganfall. Så tänker då, om det är så att man attackerar den här ön, Kuba, missar några ramper och sen så finns det, säg, 5 stycken kärnvapen som fortfarande fungerar. Då kommer ju de användas mot USA efter det att man har anfallit. Och då startas ju ett fullskaligt krig. Det gör ju att den här möjligheten att om anfall är väldigt dålig, men å andra sidan så hade man ju bara fram till och med 10 dagar på sig att bestämma sig, för sen skulle de här vara aktiva. Och då så skulle man ju vara under ständigt hot. Så innan de här 10 dagarna, då kunde man ju attackera de här ramperna utan att de skulle skjuta tillbaka. Men samtidigt så visste man inte om det var så att det fanns andra aktiva robotar som redan hade byggt klart. Så att det var väldigt, väldigt mycket chansning, och de hade dålig underrättelse. Det fanns inga satelliter på samma sätt som idag, utan det var man fick skicka plan och ta bilder på det här. Så det var ju liksom det funkade inte speciellt bra.
Svårt.
I efterhand har det väl visat sig, tror jag, att det fanns några som redan var klara, och Castro har ju sagt till McNamara att han var beredd att trycka på knappen direkt liksom. Nu var det ju inte Castro som skulle trycka på knappen, utan det var väl Khrushchev i slutändan då, ledaren för Sovjetunionen.
Ja.
Men Castro kände att han var inte speciellt rädd för att någonting skulle hända i alla fall. Han var tydligen lite galen.
Ja, det var som sagt väldigt, väldigt glad över att vara under Sovjets armar där. Men det var väl kanske att underskatta läget, kan jag väl tycka lite grann.
Ja, men till slut så, så bestämde man sig för att man skulle sätta Kuba i karantän. Det betyder då att man blockerade hela ön med massa fartyg runt omkring, och inget annat fartyg fick komma in där då. Det var för man visste att det var massa sovjetiska fartyg som var på väg till Kuba med förmodligen fler missiler och komponenter till de här ramperna. Och då vill man blockera ön. Samtidigt så förnedrade man Sovjetunionen i FN genom att visa upp bilderna på de här missilerna i FN, så att den sovjetiska FN-delegaten blev helt svarslös. Och i kombination med detta så gick Robert Kennedy, alltså John F. Kennedys bror och även justitieminister i USA, och pratade med Sovjets ambassadör i Washington, så, och initierade då en liten deal att om ni tar bort era vapen eller kärnvapenrobotar på Kuba, så kommer vi ta bort våra kärnvapenrobotar i Turkiet och Italien. Som då hotade Sovjetunionen och Moskva direkt. Men vi kommer ta bort de här robotarna ett halvår efter. Och ni kommer inte få säga det offentligt. Vi kommer inte säga det offentligt. Utan vi kommer bara säga att vi byter ut dem mot andra. Så byter vi inte ut dem. Men det är dealen då, så att säga. För dealen, man kunde inte visa då att man la sig för Sovjetunionen. Men det var ändå en ganska bra väg ut. Så att alla kunde rädda ansiktet.
Mm.
Och det finurliga med att allt det här lyckades faktiskt. Sovjetunionen, de hade inga argument kvar för världsopinionen när det var bevisat att det var missiler på Kuba. Den här karantänen lyckades. De sovjetiska fartygen vände precis innan karantängränsen, så amerikanerna slapp sänka dem. Och Kennedy tog bort Jupiter-missilerna i, de hette så, Jupiter-missilerna i Italien och Turkiet ett halvår efter det att Sovjetunionen hade tagit bort ramperna på Kuba.
Mm.
Så att det var en bra väg ut. En direkt konsekvens av det här då, det är att heta linjen inrättas. Och då menar jag inte den här som man kan ringa till.
Den är ensam.
Nej, utan om det är så att man känner att ens land är hotat, eller man undrar vad Sovjetunionen respektive USA håller på med, då kan man som amerikansk eller sovjetisk ledare ta upp telefonen och så pratar man med den andra världsledaren direkt.
Det vore kul ifall någon amerikansk president känner sig att världen är på gränsen till att falla sönder, och då känner sig mer sugen på att ringa den andra heta linjen.
Ja,
än till Putin. Att säga, nej, skitsamma, nu måste jag ha lite närhet, så nu ringer jag. Ja.
Ja, nu saknar du nog inte Kennedy närhet i alla fall.
Marilyn Monroe, men, va?
Ja, precis. Men man då hade ju den här röda telefonen då, som man bara tar upp och pratar med den andra i krisläge då. Och den instiftades ju efter den här krisen, för att det var väldigt viktigt att man pratade med varandra, så man slapp hålla på att gå omvägar runt via brev. Och de såg amerikanerna att det var någon som hade skrivit om Khrushchevs brev, och det var väldigt mycket märkliga dubbla budskap hela tiden, så man ville prata med liksom, man ville höra det ur hästens mun, så att säga. Nikita Khrushchev då, han ledaren i Sovjetunionen, han ansågs då av politbyrån ha dragit det kortaste strået. Eftersom att han fick ta bort robotarna, fick förmjukas offentligt i FN. Samtidigt som amerikanerna inte tyckte sig behövt göra någonting, eftersom att man inte då kunde koppla de här tillbakadragandet av de amerikanska robotarna offentligt. Hela dealen var ju att man inte fick säga det här offentligt. Då skulle amerikanerna inte göra det. Så Khrushchev, man var tvungen att hålla god min och bara låtsas som att han gjorde det här helt med flit, utan att amerikanerna hade pressat honom överhuvudtaget. Och bara några år efteråt så avgick ju Khrushchev då. Så han såg ju det som en direkt konsekvens av Kubakrisen då. Jag vet inte vad du säger, Nils, men tror du att de har ett direkt samband, eller tror du att de bara bytte ut Khrushchev för att han var för gammal, eller vad tror du?
Nej, det har ju ett direkt samband. Det här har jag läst flera gånger, givetvis. Och det är lite märkligt nästan hur ändå Khrushchev gick med på just den dealen, att han offentligt tar bort sina kärnvapenmissiler från Kuba, medan USA slipper att offentliggöra att man tar bort sina kärnvapenmissiler mot Turkiet, i Turkiet och Italien. Det är ju ett tecken på svaghet, och det här gjorde ju som sagt då att det var lätt för kretsen kring Chrusjtjov att byta ut dem, och sen så kom den lite mer hårdhudade Leonid Brezhnev istället och ersatte honom. Och då vart kriget, kalla kriget, lite kallare igen.
Men vad hade han för val då? Skulle han ha kvar robotarna på Kuba? Det var inget alternativ, han kunde inte ha det.
Nej, men samtidigt så satte ju han på lite mer trumfkort att ha dem där från början, så att säga. Så man kanske kunde ha pressat lite mer, kan man ju spekulera i.
Ja, jo. Jag bara funderar på vad man vill uppnå rent strategiskt genom att placera några robotar på Kuba. Är det för att man, eller att man ska kunna direkt slå till mot USA och få någon slags första slags förmåga? Han hade nog förmodligen inte så mycket val än att dra tillbaka dem. Det är min analys. Eftersom att det är så att under kalla kriget så är det viktigt att allting väger jämnt. Det blir farligt om det är så att någon blir för stark. Det är därför alla såna här spioner som typ Stig Bergling och Wennerström och dem säger att de gjorde freden en tjänst när de gav ryssarna massa information om tekniska underverk som man hade kommit på i USA, för att det skulle jämna ut chanserna då.
Nåja.
Det var farligt om någon blev för stark. Det där stämmer väl till viss del, men det beror helt på. Det är väldigt olika. Det går inte alltid att motivera spioneri på det sättet. Men här så var det ju så att den ena vågskolan vägde lite för tungt, eftersom att Sovjetunionen hade placerat kärnvapenmissiler i den amerikanska hemisfären då, så kunde man ju slå till direkt mot USA, och då så försvann USAs andra slags förmåga. Det var nämligen så att man skulle kunna slå ut en stor del av de amerikanska flygvapnet och kärnvapennationalen utan att USA kunde slå tillbaka. Det här ändrade sen när man alla hade varsin stor atomubåtsflotta som ständigt låg under ishavet i Arktis och väntade på att
omöjligt att sluta.
Ja, precis, de är ju omöjliga att sluta. Och då visste man alltid att Mutual Assured Destruction kallades det, eller MAD som förkortningen är, och det var lite galet, men det betyder alltså att man var helt säker på att man själv skulle bli utrotad om det var så att man tryckte på knappen först. Och det var det som säkrade freden enligt McNamara, Kissinger och andra såna här teoretiker. Ja, det var det om den gången som världen var närmast ett kärnvapenkrig enligt många. Det har ju funnits fler gånger också, men det här sägs ju vara den gången som var läskigast. Anledningen till att jag tror att man tar upp den här just Kubakrisen och struntar i sådana här gånger på 80-talet, och det var väldigt nära också, det är att det här var första gången som man verkligen insåg att oj, det kan bli ett tredje världskrig där hela världen blir brutalt utplånad. Man hade inte riktigt tänkt på det då, tror jag, innan. Men nu var det väldigt nära. Men efter det så inrättades ju vissa sådana här institutioner som heter linjen, och man hade vissa ordningsgångar för sådana här saker. Man anmälde övningar, man slutade provspränga, och det var lite lugnare. Det var lite mer uppstyrt, vilket gjorde att det här omgången var lite mer kaosartad. Hade det här hänt 1982 så hade man kunnat lösa det på ett ganska mycket smidigare sätt, tror jag.
Ja, visst. Ja, det hela världen stod och vägde på två personers beslut egentligen, om man ska hårdra det hela.
Ja.
Och bägge två tror jag andades ut ganska så mycket efter att det här har blåst över. En person dock som inte var så belåten, det var ju då Fidel Castro på Kuba. Som vi sa, det var ju han och hela hans kommunistiska stab och så där var ju väldigt taggade på att visa långfingret emot USA. Det ska ha sjungits på Havannas gator i samband med att Sovjetunionen drog tillbaka sina kärnvapenmissiler ifrån Kuba då, efter att det här blåst över. Och där de sjöng då, min spanska är så där nu, jag har inte läst det på ett tag, men de sjöng någonting i stil med Nikita, Mariquita, lo que se da, no se quita. Och det betyder alltså på ren svenska, om jag har fått rätt översättning här, Nikita, din lilla bög, en present tar man inte tillbaka. Och det här säger väl någonting då om Kuba vid den här tidpunkten på något sätt.
Men jag har svårt att se att man bara spontant stämmer upp i den sången. Det känns som det var Castro som initierade att nej, men den där ska vi sjunga.
Det känns
ju märkligt att alla bara helt plötsligt börjar sjunga det. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that losing name flow. Ja,
från Kuba till Dallas, USA. Och det här vi ska prata om nu utspelar sig en ganska tidig morgon, den 22 november 1963. Den här morgonen så har president John F. Kennedy just ankommit till staden Dallas alltså. Det här är ju i sydstaten Texas. Och på sitt hotell här i staden så läser han igenom den lokala morgontidningen. Och det han ser i tidningen då, antagligen föga förvånande, det är att det riktas hårda anklagelser emot Kennedy. Det är ju lite orättvist kan man tycka, i och med att vi just berättat om då att Kennedy enbart 2 år tidigare avstyrt ett helt kärnvapenkrig under just Kubakrisen då. Men det här räckte ju då uppenbarligen inte för att få förtroende ifrån Texas befolkningen. Och bland annat så ogillade väldigt många att Kennedy försökte i internationella samtal och så här och på den internationella arenan inkludera FN allt för mycket. För det här tyckte man då, det tappade USAs, det gör att USA tappar status lite grann i utrikespolitiken. Och det här hade bland annat då, just FN-diskussionen hade föranlett en dam att slå den amerikanske FN-ambassadören Adlai Stevenson i huvudet med en skylt.
Men Adlai Stevenson var ju lite av en mes, ska man väl säga också. Han var ju ganska gammal vid det här tillfället. Han lyckades ju bra under Kubakrisen, men han var ju inte det bästa och skarpaste verktyget som presidenten hade att tillgå direkt.
Men han var snäll.
Ja, det var han. Han var nog ganska snäll, men han lyckades ju under Kubakrisen, men det var ju nära att det inte gick så bra.
Kennedy hade ju även vissa problem då med sammanhållningen inom Demokraterna då, hans eget parti. För i Texas så var det, ja, nära inpå i alla fall öppet bråk mellan flera demokratiska ledare, bland annat då guvernören och senatorn från Texas. Och det här försvårar också givetvis då Kennedys chanser att vinna den här stora och viktiga delstaten i det presidentval som ska hållas året därpå, det vill säga 1964. Så man kan säga att Kennedy har haft lite roligare dagar framför sig. Men när han läser igenom morgontidningen här då och skummar texterna så muttrar han enligt uppgift till sin fru. Det var ju den ganska berömde ändå Jackie Kennedy, världens mest berömde bedragna hustru kanske. Han sa då till Jackie: "We're heading into a nut country today. If somebody wants to shoot me from a window with a rifle, nobody can stop it." Och i Dallas så hade den lokala ordningsmakten inför Kennedys besök tagit till ganska så rejäla säkerhetsåtgärder. Det ska ha varit ungefär drygt 300 poliser på plats inför den här resan med kortege som JFK ska göra. Och sen är det livvakter också då, diverse olika säkerhetsagenter. Han hade ju givetvis en plan då, Kennedy, för dagens representationsbesök i staden med tillhörande bilfärd. Själv skulle han tillsammans med just den här hustrun Jackie glida fram i öppen bil tillsammans med guvernören från Texas. Samtidigt som vicepresidenten, och det var alltså Lyndon B. Johnson, LBJ som Carl sa nyss, skulle glida fram i en annan bil tillsammans med just den här senatorn då från Texas. Och det var alltså en tanke då att man skulle visa enighet utåt inom det demokratiska partiet då, med att de här bråkande senatorn och guvernören skulle åka tillsammans med presidenten och vicepresidenten och sådär. Och allting skulle vara fint och trevligt och vackert och sådär. Så på förmiddagen då så inledde JFK turen genom Dallas. Och inramningen var egentligen perfekt. Det var över 150 000 människor ute på gatorna för att hälsa presidenten välkommen. Och man cruisade fram gata för gata mellan befolkningen och mellan tillropen. Och de här högdjuren i bilarna då vinkade fint till de här potentiella väljarna som man hoppas på. Men 12.30 då hörs ett skott. Och efter någon sekund så bränner det till och ytterligare ett skott avfyras, så uppstår ju panik och förvirring. Man upptäcker då att president John F. Kennedy, han har skjutits i ryggen samt i huvudet utav en krypskytt och givetvis då avlidit omedelbart. Och därutöver så har guvernören som satt bredvid honom just, han har också skadats av de här skotten. Och hur många skott som avfyrades totalt, det är inte helt klarlagt faktiskt, men det lär vara ungefär, mellan 3 och 4 till antalet. Det har varit 2 olika utredningar om den här saken.
Hur kan man inte veta det? Det är jättemärkligt. Man borde ju hört det.
Ja, men det är väldigt, vittnena säger olika saker. En del hör 3 skott, en del hör 4 skott. Man har inte sett alla kulhål så att säga, tror jag, helt och hållet heller. Och så
Nej.
här. Och sen så lite andra uppgifter ifrån den misstänkte sen där, som jag ska återkomma till.
Ja.
Och det här blir ju då, ja, det är ju helt otroligt alltså. Mordet på Kennedy blir alltså den största nationella chocken i USA sen den här japanska överraskningsattacken mot Pearl Harbor, som ju skedde i december 1941, mitt under andra världskriget. Det har vi berättat om i tidigare säsongen av podcasten,
Ja.
när vi snackade om andra världskriget. Dels är ju det här givetvis då en oerhörd händelse i sig, när ledaren för ett land, och då särskilt då USA, mördas. Men mordet på Kennedy, det var ju någonting alldeles, alldeles extra. Och det här kan vi diskutera, du och jag, Carl, för det är ju ett lite allmänt känt begrepp, tror jag i alla fall, att Kennedy brukar kallas för presidenternas president.
Ja, så är det
Och han hade ju ett extremt stort symbolvärde alltså vid den här tidpunkten. Han kunde ju presentera visioner om USA och världen. Han visade på framåtanda, han var ung, han var snygg. Han hade en uttryckt fredssträvan i det här kalla kriget alltså. Han var optimistisk. Så han var lite grann själva bilden utav det här pigga, spänstiga USA under det här spända kalla kriget. Jämför honom med Chrustjov så är det lite annorlunda i vilken aura de har så att säga.
Ja, det kan man lugnt säga. Det är en rejäl skillnad faktiskt. Men han var ju verkligen den fria världens ledare. Han var ju liksom ledaren för alla. Och Sverige tyckte ju bra om USA också vid den här tiden. Man gillade ju Kennedy i Sverige. Han var ju lite mer av en, kanske på ett sätt lite mer en europeisk politiker. Men samtidigt så var han ju också en riktig amerikan på många sätt, i och med att han trodde på den amerikanska exceptionalismen väldigt mycket, till exempel att USA hade ett speciellt kall i världen och att USA hade en stor roll att spela och att det var liksom någon slags moralisk överhöghet mot andra supermakter då. Det trodde han väldigt hårt på. Och sen så var han ju också den första katolska presidenten som någonsin har suttit på i Vita huset. Katolikerna har ju varit ganska så diskriminerade i USA, eftersom att det är protestantismen som är den absolut största religiösa tillhörigheten i USA. Och då har man inte riktigt litat på katolikerna. Och Kennedy var ju irländare. Hans pappa hade ju kommit till USA och startat ett stort whiskyföretag, tror jag det var, eller i alla fall sprit, och blev ju mångmiljonär. Och det var ju egentligen Kennedys äldre bror, som senare dog under kriget, som skulle blivit presidentkandidaten. Och Kennedy ville ju inte bli president egentligen, eller ville han väl, men det var inte meningen att det var han som skulle bli det, för han var ju sjuk.
Gjorde alltså Göran Persson, alltså nej, 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 och sen blev det jag.
Ja, jag tror det. Nej, men jag tror inte han sa nej, men det var liksom hans pappa hade inte, det var inte meningen att det var JFK som skulle bli, utan det var hans storebror då. Men
Han var
för
ju krigshjälte också, JFK,
ja, det
ifrån
var han.
Stilla havskriget och sådär. Det är
Ja.
ju bra grej att ha i bagaget.
Han fick väldigt mycket frågor då om sin katolska tro, bland annat då han såg på familjen och hur han såg på kvinnors ställning och massa sådana här saker, eftersom att man var lite misstänksam mot att han var katolik. Men han hade lovat att hans katolska tro inte skulle påverka honom i hans president, alltså utövandet av presidentämbetet. Och det vet jag väl inte riktigt om det gjorde heller. Jag tror inte det, men man var ju lite misstänksamma i början då,
Det är
vilket
lite
väl
lustigt
kanske
om man
naturligt.
ställer det i kontrast med USAs bildande och grundande, i och med att om man kollar på Amerika så är det ju, alltså i Sydamerika är det ju katolicism så det sjunger om det, och sen så förstås lite urreligioner, i och med att det är mycket latinamerikanska länder som, ja, har lagt hela grunden för Sydamerika. Och Nordamerika, och särskilt USA, var ju en tillflyktsort med frireligiösa utbrytargrupper från katolska kyrkan i Europa. Så det där är ju egentligen en tillflyktsort för alla förtryckta, eller ja, alla religiösa minoriteter, eller för allt och alla helt enkelt då. Men då när Kennedy dyker upp där och är katolik, den vanligaste kristendomen i hela världen, då är misstänksamt.
Ja, men det är inte så konstigt egentligen, eftersom att dels så har katolicismen, de har påven över sig, vilket gör att den inte är liksom, det är ingen fristående religion, utan det är liksom, den styrs av en gubbe i Rom, vilket inte känns så jätteattraktivt för amerikanerna, som vill att man ska kunna tolka sin och liksom bestämma sin religion ganska mycket själva. Dessutom är han irländare, och irländare vet ju alla hur de är, de super för mycket och jobbar ingenting. Det tyckte amerikanerna då,
ja,
i alla fall. Och de var väldigt segregerat, de irländska kvarteren i Boston där. Det var ganska kriminellt och de hade det rätt jobbigt. Så man litade inte på Kennedy helt enkelt, för han var ingen riktig amerikan på samma sätt. Men han visade ju sen att han älskade sitt land så som man bör när man är president.
Så ja, det var ju otroligt traumatiskt alltså för USA och hela världen faktiskt. Det var ju extremt uppmärksammat det här. Det har gjorts mycket musik och populärkultur om Kennedys död. Det finns en låt med, som jag bara kommer att tänka på nu, med The Misfits, som man gärna får höra, som heter Bullet, som handlar om mordet på Kennedy. Det handlar egentligen mest om ja, de svartmålar hans fru ganska mycket i den låten, men den är ganska bra ändå. En riktig skräckpunksklassiker.
Ja.
Vem låg bakom det här mordet då?
Ja, Lee Harvey Oswald.
Ja, det är riktigt, Carl. Det är ju fortfarande inte helt klarlagt mordet helt och hållet då. Men mest sannolikt är givetvis då att det var just Lee Harvey Oswald. Det var alltså en amerikansk kommunist, och han greps också för det här mordet ganska snart efteråt ändå. Grejen är att innan rättegången ens hinner att starta, då mördas också Oswald utav en nattklubbsägare som heter Jack Ruby då. Rakt framför ett stort pressuppbåd. Så den som har en dator och internet tillgängligt, eller bara en telefon, kan ju bara googla Oswald, så ser man sekunden då han skjuts. Han gör en väldigt märklig min. Ja, märklig är den väl inte, men det är precis när han träffas utav kulan som avfyras utav den här nattklubbsägaren då, framför en hel presskår. Så det finns mycket bilder på det här. Man kan väl säga att man kan dra vissa paralleller ändå mellan mordet på Kennedy och mordet på Palme i Sverige. Det nationella traumat som uppstår, att mordet ändå inte helt uppklarat. Som sagt, i USA var det två olika utredningar i fallet som visade lite olika resultat. Hur många skott avfyrades, var det en konspiration? Det finns ju en film som jag glömt bort vad den heter, som handlar just om att det ska ha varit en konspiration, det här mordet på Kennedy. Och ja, det är en stor händelse som förändrar viktförhållandena i vågskålen ganska mycket ändå, i och med att nu är USA utan given ledare egentligen då, även ifall det blir Lyndon B. Johnson ganska snabbt som tar över. Men han är en lite annorlunda person som vi ska berätta om alldeles strax då. Och det här förändrar spelplanen lite grann i kalla kriget.
Ja, och likheterna mellan Kennedy och Palme, det är inte bara det att båda blev skjutna, utan båda var ju också väldigt, väldigt framtidsoptimistiska och hade väldigt, väldigt agender för reformer. Man ville förändra ganska mycket, fick med sig speciellt unga, och den här fredsrörelsen fick man ju med sig på ett ganska bra sätt, båda de här politikerna då. Och båda var ju ganska vänster i förhållande till sitt land i vad det gäller sociala frågor och sådana saker. Så att de har ganska, ganska många likheter, även om Palme blev skjuten 24 år senare då. Men det fortfarande finns det många likheter i deras sätt att vara, och framförallt deras sätt att väcka opinion på. Då ska vi till Paris och Élysée-palatset den 22 januari 1963. Det är nämligen så att två herrar vid namn Charles de Gaulle, som vi har nämnt tidigare i den här podcasten, och Konrad Adenauer har träffats där den 22 januari 1963. Charles de Gaulle är president i Frankrike, och Konrad Adenauer är förbundskansler igen i Västtyskland. Inte Tyskland, utan Västtyskland, den västra delen av Tyskland, där majoriteten av tyskarna bodde under efterkrigstiden innan återföreningen 1989.
Exakt.
Jag tänkte att vi har ju pratat om Charles de Gaulle, och innan jag går in på vad de gjorde i Élysée-palatset så tänkte jag berätta lite om Konrad Adenauer för att vi ska kunna sätta det här i ett sammanhang. Det är nämligen så att han är en väldigt, väldigt stor statsman i Tyskland, och det är han och Willy Brandt som är och möjligen Helmut Kohl, de tre som är de tre stora figurerna under efterkrigstiden i tysk politik. Och sen så kom
Helmut Kohl var en stor figur i två helt olika avseenden, får man säga.
Ja, det blev en dubbelbottnad mening.
Barbapappa fysik.
Utan att jag faktiskt menade det. Men det var, och sen så tror jag kanske, men det här är en annan historia, att Angela Merkel också kanske kommer in i den i samma liga senare. Men Konrad Adenauer, han representerade CDU, alltså kristdemokratiska partiet i Tyskland. Det är de som är det största borgerliga partiet, och sen så finns det ett socialdemokratiskt parti och ett liberalt, ett grönt och sådär. Men CDU är det största borgerliga partiet. CDU bildades, det är jag nästan helt säker på, efter andra världskriget, för att borgerligheten i Tyskland hade ju så att säga vikt sig lite för nazisterna. Så de gamla partierna hade liksom ingen cred kvar, utan man fick bilda ett nytt parti, och det är det som Angela Merkel tillhör också, och Helmut Kohl var också CDU. Mm. Adenauer, han var förbundskansler mellan 1949 och 1963, men han var född så här 1870 eller någonting, så han var väldigt gammal när han tillträdde, eller 1880 tror han var född någonting. Så det han var en väldigt gammal statsman, men anledningen till att man lät han vara förbundskansler var att han hade ett rent clean record under nazisttiden. Han blandades inte ihop med nazisterna, utan han fick sitta i koncentrationsläger, och där han sen flydde från det här koncentrationslägret för att man trodde att han var konspiratör under det här 20 juli-attentatet var det va, när de försökte spränga Hitler i den här bunkern.
Precis. Jag vill tillägga också där att just fläckfritt förflutet är ju som du säger väldigt centralt, och inte minst kan man ju ställa det i jämförelse då med hur det fungerade i praktiken på lite lägre nivå i Tyskland efter kriget. För det var ju så att man upptäckte ju att i princip all byråkrati som sköts på alla nivåer var ju ofta nazistiska byråkrater helt enkelt. Skulle man ta bort varenda nazist ifrån systemet nu efter freden, så skulle det inte funka, för det var så många där som var halvnazi eller nazisympatisörer. Så det var ju massvis med nazister som kom tillbaka in i systemet igen helt enkelt. Och det var ju viktigt då att man hade en president som dels inte hade nazisympatier eller hade något förflutet inom det själv, och sen att han också kunde verka för försoning mellan icke-nazister och nazister i Tyskland. Och en sån verkade Adenauer vara, helt klart.
Och det där är, jag tror vi har pratat om det innan, men det är jätteintressant att när man gör ett systemskifte, och vi kan ta exemplet Egypten när Mubarak störtades, jättebra, så kan man inte bara ta bort alla byråkrater, för då kommer det inte fungera, utan det måste vara så, även om de här personerna har gjort onda ting, inte de som har varit liksom ondast, men de som har varit, alltså bara följt systemet men vet hur det fungerar, måste några sådana få sitta kvar för att inte hela staten ska rasa samman. Och då blir liksom revolutionen eller systemskiftet, den liksom, den dör i sin linda om man byter ut alla. Det kommer tappa legitimiteten för systemet om det inte fungerar. Men Adenauer, om vi återgår till honom, han hade varit borgmästare i Köln under Weimarrepubliken. Men han blev avsatt av nazisterna där och sen skickad till det här koncentrationslägret. Men hans fokus när han var förbundskansler sen direkt efter andra världskriget, det var att han införde en ny utrikespolitisk doktrin som innebar att Västtyskland skulle ta bort alla relationer. De kapade alla relationer med stater som samarbetade med Östtyskland. För att i västtyskarnas ögon så var ju Östtyskland inte en legitim stat, utan Östtyskland tillhörde ju dem. Det var ju samma land. För dem var det helt otänkbart att Östtyskland skulle vara ett eget land.
Syd- och Nordkorea.
Exakt. Men Sovjetunionen hade man bra relationer med, för att det går liksom det går inte riktigt att ha dåliga relationer med Sovjetunionen. För det skulle inte fungera i praktiken. Adenauers största bedrift som förbundskansler sägs vara att när han 1955 lyckades övertyga Sovjet om att släppa tyska krigsfångar som fick återvända till Västtyskland. De satt där så där sedan andra världskriget och hade suttit där då i 10-15 år, många av dem, i Sibirien. Och han lyckades då övertyga Sovjet om att de skulle få återvända. De som inte hade varit de värsta förbrytarna, antar jag att det var då, för jag antar att de andra blev kanske avrättade eller så. Men de fick komma hem då och tänkte då att vi inte vet om sin man lever eller inte. Han drar ut i kriget och sen så kommer tillbaka 1955
Skuggor av sig själva antagligen.
Ah, fy fan, vilken... Ja, det måste varit... Jag ryser lite när jag tänker på det. Hur vidrigt.
Jag också.
Ja, det måste vara riktigt vidrigt. Men det lyckades han med i alla fall. Och det var ju en bra bedrift. Och det var ju kanske värdigt på något sätt av Sovjet att släppa det där. Det var ju efter Stalins död också.
Mm.
Det hade varit svårt annars, tror jag.
Ja, visst. Absolut.
Ja. Han lyckades även få med Västtyskland i NATO 1955 och lyckades få tillåtelse att Västtyskland skulle ha en egen armé. Bundeswehr tror jag att den heter även idag, armén då. Mm. För att Västtyskland måste ju kunna försvara sig. Och varför man lät dem komma med i NATO, det har vi också pratat lite om innan. Men det var ju för att någon räknade ut att fan, Sovjet, de är väldigt många och det bor ju många i Västtyskland, så vi måste ha fler man.
Mm.
Så de måste få gå med, oavsett vad man tycker om deras förflutna. Så det går liksom inte.
Ja, och det nu lärde vi från första världskriget också det, att det gäller att hålla Tyskland inne. Även ifall de startar andra världskriget, så det gäller att ha dem med på tåget den här gången.
Precis.
Det finns en ramsa också, va? Den tror jag du kommer ihåg bättre vad jag gör. Håll Tyskland inne.
Nej, det är den första NATO-generalen i Europa där han sa hålla amerikanerna inne, tyskarna nere och ryssarna ute.
Ja, just det.
Mm, mm. Jag tycker den är ganska fin. Mm. Och det är ett exempel för hur man försökte normalisera Tyskland och inte liksom bara förstöra hela landet efteråt. Mm. Och det var väl kanske den här normaliseringen och den här avståndstagandet till öst som... Sen fick jag en liten backlash då med Röda arméfraktionen och alla de här terrorattentaten, som jag antar att vi kommer komma tillbaka till senare då.
För ja, det är spännande.
På 70-talet. Adenauers utrikespolitik byttes dock ut senare när Willy Brandt, som är den största sossen i Tyskland efter andra världskriget, tog över makten. Och han bytte till någonting som kallades ostpolitik, där han försökte normalisera relationerna med Östtyskland istället. Och för det var ju så att till slut så var ju Väst- och Östtyskland hade ju ganska goda relationer i slutet av kalla kriget. Man försökte liksom bli ett folk och sådär. Så det var en liten annan hållning som kanske fungerade bättre. Men så var det i alla fall. Man bytte,
det var ju djupa sprickor i Civiltyskland långt efter Tysklands återförening. Så det var ju i skolan, så var det ofta uppdelat på sådär. Det där är östtyskar liksom. Ah. Att man föraktade varandra väldigt mycket. Och det där, jag tror det där höll på att ebba ut lite grann idag, men lång tid efteråt alltså, så en djup misstänksamhet mellan öst och väst. Tyskland.
Det finns en väldigt, väldigt intressant, jag tror det var Der Spiegel som gjorde en artikelserie om skillnaden mellan öst och väst tyskar, öst och västberlinare nu för några månader sedan. De lät göra en undersökning, så de testade väst- och östberlinare, det här var förra året. Där de låtsades vara sån här gatutrollare där man delade ut kort och så fick man satsa pengar.
Mm.
Och gatutrollaren, han gjorde fel med flit till den som hade satsat pengars fördel. Mm. Och så kollade man vilka som erkände att de hade fått en fördel och bad gatutrollaren, vad man säger, börja om. Och vilka som inte sa det. Vilka som var ärligast och inte. Och det var så att de västberlinarna var mycket, mycket ärligare än östberlinarna. Fortfarande.
Det gällde att kriga för sin överlevnad lite mer.
Ja, det säger lite om livet bakom järnridån i Östtyskland. Att det var liksom, man var tvungen att vässa armbågarna för att kunna liksom få någonting överhuvudtaget. Man fick liksom stå i kö 5 år för att få en bil. Så att det sätter sig nog väldigt hårt i själen på en. Trots att man i princip är från samma land, fast det är helt olika system. Men de var i alla fall, Konrad Adenauer och Charles de Gaulle var som sagt i Élysée-palatset. Och Élysée-palatset, det är ju där den franska presidenten bor, i Paris. Och de skulle underteckna ett fördrag som senare kom att kalla Élysée-fördraget. Det här var en historisk dag i Europas historia och framförallt i Tysklands och Frankrikes historia. Tyskland och Frankrike har ju varit ärkefiender sedan den tyska staten i princip bildades på 1800-talet. Och enligt det här fördraget då, så ålägger ländernas regering att stämma av med varandra i alla viktiga frågor rörande utrikes-, säkerhets-, ungdoms- och kulturpolitik. Regeringarna skulle träffas regelbundet och för att kontrollera. Det var ungefär lite som kol- och stålunionen, alltså EU senare. Fast det här var liksom mycket fokus på just Tyskland och Frankrikes relationer.
Mm. Men vi slog fast i alla fall, hoppas jag, som slutkläm där, att den direkta, korta konsekvensen av Élysée-fördraget är ju att de två ärkefienderna från första och andra världskriget, Frankrike och Tyskland, nu kommer överens om att inte slåss igen, och det är ju grymt viktigt för Europas stabilitet.
Som du kanske förstår, eller som ni kanske förstår som lyssnar, så var inte LSE-fördraget helt okontroversiellt. Det fanns ju ganska skarpa motståndare i båda länderna, för att man hade minnen från kriget och man litade absolut inte på varandra bara så här 10 år efter, eller 15 år efter liksom. Utan det var lite svårt att få alla att gå med på det. Men man lyckades i alla fall efter hårt arbete. Och eftersom att ländernas övriga utrikespolitik, den skilde sig jättemycket också. Västtyskland var ju en stark USA-allierad, en stark NATO-anhängare. Det var ett väldigt pro-USA, pro-amerikanskt land i Europa. Kanske det mest pro-amerikanska landet av alla tillsammans med Storbritannien. Eftersom Marshallhjälpen och
det var många pengar och sådär.
Ja, och så visste man ju också att det är USA som skyddar oss från att bli en del av öst liksom. Medan Frankrike under de Gaulle hade ju som en idé att man skulle vara en självständig nation som skulle vara en motvikt mot amerikanerna i Europa. Och man pratade ju om La Grande Nation och sådana här saker. Och dessutom hade man ju olika syn på Storbritanniens roll i det europeiska samarbetet också. Frankrike var väl inte jätteglada att Storbritannien skulle gå med i europeiska gemenskapen. Medan Tyskland då var mer positiva till det här.
Man glömmer ofta det, men genom historien så de två största ärkefienderna i Europa är ju inte Tyskland och Frankrike. Det är ju sista 150 åren, eller knappt 100 åren. Det är ju Frankrike och England som är de två absolut största fienderna. Det var ju ren tur egentligen att de blev allierade inför första världskriget faktiskt.
Ja, och det var ju någon historiker som ville påminna om det. Jag kommer inte ihåg vem, men som sa att det var liksom...
Nils Ahlqvist kan det kanske vara.
kan vara Nils Ahlqvist, men det var innan första världskriget, så är det Frankrike som var Europas skurkar. Men fördraget i sig är ju inte så där jättekul. Det är mer att det hände som är det absolut mest intressanta i det här sammanhanget. Och då så tänkte jag att vi skulle utgå i vårt resonemang efter det här fördraget från en bok som jag håller på att läsa, som heter World Order av Henry Kissinger, den legendariska amerikan som har varit med och... Han har rutin i kalla kriget kan man säga. Han är både under Vietnam och senare, och har skrivit många böcker om utrikes- och säkerhetspolitik, och är väl lite av en hök. Ja, han har förklarat i sin bok Det västfaliska systemet, och jag tänkte vi skulle dra det lite kort. Det är nämligen så att efter västfaliska freden
1648,
ja. Det är alltså efter 30-åriga kriget där Sverige har varit ner och härjat i Europa. Så,
in kom, i helvete.
Ja, det var liksom halva Tysklands befolkning strök med.
Gustav den andra Adolf strök med där i den berömda dimman i Lützen.
Ja, och då det var alltså en Europa var sönderhärjat och hela Tyskland svalt. Ja, det var väldigt, väldigt stökigt. Och då så kom man fram till att då hade man en stor konferens kan man säga. Och så gjorde man upp regler för hur man ska förhindra en sån här slakt liksom i framtiden. Och då kom man fram till att alla stater, oavsett hur små eller stora de är, har suverän bestämmande rätt över sitt eget territorium. Det är alltså ingen annan stat har rätt att liksom bestämma över vad jag pysslar med i mitt land. Samt som jag inte har rätt att bestämma vad de pysslar med i sitt land. Och det var för att respektera de olikheter som fanns. För det var ju olikheterna som hade gjort att det hade blivit krig.
Och sen västfaliska freden också. Det ger ju en ganska stor effekt på att skilja lite grann religiöst ledarskap ifrån politiskt.
Ja,
och det är ju det som gör att Europa sen... Det är ju inga stora religionskrig i Europa efter 30-åriga kriget. I alla fall inte som ett tungt religiöst präglande så sett.
Vad man lyckas motverka med det här är att det skapas en så kallad... En jämnvikt där en stat inte får för mycket inflytande, utan det blir den här vågskålen igen som vi pratade om, att man skapar en jämnvikt där man respekterar de här gränserna. Och det här systemet, det fiffiga med det är att ingen kan ju växa sig så stark att de hotar hela systemet, för då kommer de andra som blir hotade att alliera sig och sen så då slå ner på den här som växer sig så stark, för att alla vill försvara sina intressen. Det är ungefär som Hobbes allas krig mot alla kan man säga i början. Och det som då har hotat de här systemen, västfaliska systemet under åren efter 1600-talet, det är franska revolutionen till exempel, där revolutionärerna högg huvudet av kungen och sen så sa att alla stater som är monarkier och inte tror på frihet, jämlikhet och broderskap är våra fiender och de kommer ju förklara krig mot. Den här politiken då som franska revolutionärens män förde, den var världsomspännande. Den skulle spridas över hela kontinenten. Mm. Och då utgör den ett hot mot det västfaliska systemet. Samma sak med kommunismen till exempel. Det går att jämföra under kommunismen under kalla kriget. Att
eller Lebensraum-teorin i nazismen.
Ja, precis. Det skulle spridas över hela kontinenten. Och det som är fiffigt med det här...
Det skulle liberalismen i och för sig också göra, men det är inte samma premisser riktigt.
Nej, utan den är ju mer på en frivillig basis. Mm. Man skulle ju kunna hävda att om franska revolutionärens män hade gjort på ett annat sätt, lite smidigare, så hade de ju kunnat försöka sprida den frihetsideologi... Alltså, då hade de ju kunnat försöka sprida rättigheter hos folket på ett smidigare sätt istället för att förklara krig mot alla som inte... För jag menar, kejsaren i Wien tyckte väl kanske inte det var en jättekul idé att folk plötsligt skulle få börja bestämma. Liksom. Det,
ja, nej, smidiga var de ju inte i Robespierre-anhängarna där riktigt.
Nej.
Jakobinerna och sådär.
Nej. Men då har alltså staterna i Europa allierat sig mot varandra för att förhindra att någon får för mycket inflytande. Och främst så är Storbritannien som har lagt sig i varje gång någon på kontinenten har börjat hota systemet. Det gjorde man främst under Napoleon då. Man skaffade sig en stor flotta och sen så spärrade man av hela kontinenten för att förhindra Napoleon för att växa sig för stark. Och till slut så följer Napoleon på dels att han blev utsvält och dels på att ryssarna också tröttnade på honom, kan man säga, i kortfattad mening. Mm. Storbritanniens makt har ju danat efter första världskriget. Och istället så menar Kissinger att det är USA som har tagit över den här rollen. Genom att man ligger lite längre bort, men man har ungefär Storbritanniens roll. Man har en överlägsen militärmakt och varje gång som någon på den europeiska kontinenten har växt sig för stark, Hitler eller Tyskland under första världskriget, så har man lagt sig i och satt ner foten. Och samma sak gjorde man nu också när kommunismen hotade det västfaliska systemet i Europa.
Nu tar vi och rör oss lite längre bort igen. Det här är den 4 augusti 1964. Och det som sker den här dagen, det är att det är ett telefonsamtal som utspelar sig. För USAs försvarsminister, och honom har vi nämnt tidigare också, det är Robert McNamara, en liten legend som finns med i en dokumentärfilm som, vad heter den nu igen, Carl?
The Fog of War.
The Fog of War, ja, där han berättar 10 punkter är det va, lärdomar från hans tid som expert för olika presidenter i USA. I alla fall, Robert McNamara, han ska ringa upp den president som styrde just 1964, och det är alltså efterträdaren till Kennedy, Lyndon B. Johnson. Och McNamara ska informera Johnson om en händelse som nyss utspelat sig i Tonkinbukten, och det är alltså utanför Vietnams kust. Och jag tänkte att vi ska få höra en bit av samtalet här nu. Jag ska klippa in
hemskt
det.
Hemskt gärna!
Ja, och det som försvarsminister McNamara berättar för Johnson är alltså att en amerikansk jagare blivit attackerad utanför Vietnams kust.
Hello? Secretary McNamara, Lano.
President, we just had word by telephone from Admiral Sharp that the destroyer is under torpedo attack. I think I might get Dean Rusk and Mac Bundy and have them come over here, and we'll go over these retaliatory actions, and then we ought to...
Sure, I think you'll agree with that, yeah.
And I've got a category here. I'll call it to them.
Now, where are these torpedoes coming from?
Well, we don't know. Presumably from these unidentified craft that I mentioned to you a moment ago.
Den här amerikanska jagaren som McNamara pratar om har alltså varit ute på ett spaningsuppdrag utanför Vietnams kust med syftet att bland annat då snappa upp nordvietnamesisk kommunikation, en sorts signalspaning alltså. Det är ungefär som DC-3:an som vi nämnde tidigare avsnitt gjorde gentemot baltstaterna som Sovjet kontrollerade, och då var det ju DC-3:an nedskjuten som bekant. De nordvietnamesiska befälhavarna, de var ju av ganska förklarliga skäl inte så förtjusta i den här signalspaningen. Så de skickar då torpedbåtar emot den här jagaren för att hota bort den helt enkelt då. Besättningen på jagaren dock bestämmer sig för att sänka de här annalkande torpedbåtarna. Och ni förstår hur det här slutar. Det blir skottlossning. Och president Johnson, han är ju i ett läge där han måste bestämma sig vad han ska göra efter den här skottlossningen mellan amerikanska jagaren och de nordvietnamesiska båtarna. För Johnson är mån om att uppfattas som mer orubblig och lite mer obeveklig gentemot kommunismen än vad Kennedy gjorde. Och det här förklarar också en hel del av händelseförloppet som sen utspelar sig. För den tolkning av den här incidenten som görs är alltså huvudsakligen att de nordvietnamesiska torpedbåtarna, de betedde sig väldigt hotfullt mot den amerikanska jagaren på internationellt vatten dessutom. Och den här jagaren agerade i självförsvar, det är så USA tolkar det här. Och det kan ju tilläggas det alltså att Nordvietnam som vi pratar om här nu, det är alltså kommunistiskt styrt, och jag ska återkomma till det här senare. Dock är det inte helt klarlagt exakt vad som hände egentligen i Tonkinbukten här. Det är fortfarande lite luckor i berättelserna än idag då. Men det som står helt klart är att det fanns en stark opinion i USA vid den här tidpunkten för att sätta hårt mot hårt gentemot kommunismen helt enkelt i hela världen, var än den uppenbarar sig.
Det går väl att jämföra Nordvietnam med Nordkorea ungefär, hur man betraktar det?
Absolut, så är det ju. Och under Nordkoreakriget så var det ju Truman som var en ganska hård snubbe får man säga, släppte atombomber och grejer, som satte upp en hård näve helt enkelt emot kommunismen där. Medan Kennedy som visserligen då avstyrde Kubakrisen som vi pratade på och var ju rätt duktig på att spela bort Khrushchev. Han fick ju mycket kritik som sagt då för att han var för mjuk utav en del, och nu ville ju Johnson då vara hård istället. Så resultatet utav det här så kallade Tonkinbukt-intermessot, det är ganska glasklart, och det är att president Johnson, han lyckas tack vare det här övertala kongressen att tillåta en upptrappning utav den amerikanska inblandningen i Indokina-konflikten. Det är alltså hela konflikten som är kring Kina, Kambodja och Laos där. Sålunda så börjar USA att bomba det kommunistiska Nordvietnam efter det här. Och snart finns också amerikansk trupp i väldigt stor volym i hela området för att stödja Sydvietnam gentemot Nordvietnam i den här konflikten alltså. Men nu måste vi nog backa bandet lite grann för att förstå hela sammanhanget här. Och som vi nämnt i tidigare episoder så inleddes en avkolonisering av världen efter andra världskriget. Och det här är mycket på grund av att starka självständighetsrörelser lyckas organisera sig i alla kolonier som många av de europeiska länderna framförallt har dem. Och en av de här större kolonialmakterna, det var ju Frankrike. Och Frankrike ägde alltså till exempel Vietnam just, och Laos och Kambodja. Och egentligen hela det området som finns där som kallas Indokina alltså, förutom Thailand. Sen hade ju Storbritannien Burma, om inte jag minns helt fel.
Det är väldigt intressant att Thailand var en självständig stat under nästan hela 1900-talet. Det var länge var ett självständigt kungarike om man jämför med alla länder runt omkring som var ockuperade.
Så är det. Jag kan inte helt hållet bakgrunden där, men klassisk på spåret fråga. Vad heter kungen i Thailand?
Bhumibol.
Ja, precis. Kul. Under andra världskriget då så ockuperades Indokina utav Japan. Och efter krigsförlusten för Japans del så valde man att lämna över Laos och Kambodja till varsin lokal kung då. Medan kontrollen över Vietnam lämnades över till en just lokal självständighetsrörelse. Som leddes av en väldigt betydelsefull person i sammanhanget här som vi ska prata om. Det är alltså Ho Chi Minh. När Japan lämnar över kontrollen här till de här kungarna och Ho Chi Minh så blir ju inte Frankrike riktigt belåtna. De var inte med på noterna helt enkelt. Och de valde då efter andra världskriget att försöka återta kontrollen över Vietnam framförallt då på nytt. Och det här utlöser ju då kris och sedermera krig mellan Frankrike och Ho Chi Minhs rörelse. Och det kan ju sägas om Ho Chi Minh att han faktiskt liksom ganska många andra ledare faktiskt för olika självständighetsrörelser vid tidpunkten. Gandhi till exempel. Ho Chi Minh hade bott länge i Europa och därigenom fått möjlighet till utbildning och bildning i allmänhet. Och framförallt har blivit inspirerad av europeisk politik. Och tänker som en europeisk politiker i vissa avseenden kan man säga. Och just Ho Chi Minh, han får ju en europeisk född idé med sig ner till Vietnam tillbaka, och det är kommunismen.
Det var det han tog med sig. inte frihet och rättsstat, utan han tyckte kommunismen ska ta med.
Ja, precis. Inga souvenirer i allmänhet, utan det var kommunismen. Mm. Mm. Och det har ju ganska stor betydelse för just utvecklingen då i Vietnam. Och Ho Chi Minhs rörelse då, hans kommunistiska rörelse, de för ett ganska framgångsrikt gerillakrig mot de här franska styrkorna som är i landet. Och Ho Chi Minhs styrkor tar snart kontrollen över hela norra delen av Vietnam faktiskt då. Och fransmännen lider alltså flera snöpliga nederlag. Mest känt för allmänheten, det är alltså den här stora förkrossande segern som Ho Chi Minh vann vid Dien Bien Phu 1954. Mm. Mm. Och den här förlusten föranleder alltså Frankrike att ge upp och börjar avveckla sin närvaro i hela området. Och det hålls också en internationell konferens i Genève med bland andra Storbritannien och Frankrike och Kina och Sovjet och USA förstås då. Där man, ja, på en höft i alla fall, jag ska återkomma till det här, men där man på en höft enas om en stilleståndslinje i kriget. Och den här stilleståndslinjen då delar i praktiken upp Vietnam då i en faktisk nordlig och sydlig del, där Ho Chi Minh alltså kontrollerade den nordliga. Och den här uppdelningen var egentligen ganska tillfällig, trodde många från början, i och med att det kom signaler om att fria val skulle hållas i Vietnam inom kort. Och att landet skulle få rösta om en eventuell förening lite längre fram mellan nord och syd. Låter ju demokratiskt och fint, men USA försöker att sabotera den här planen. Och det var av framförallt av ett huvudsakligt skäl. Och det är givetvis då att det här framgångsrika kriget emot den gamla kolonialmakten Frankrike, det gör ju givetvis Ho Chi Minhs kommunister extremt populära. Det vill säga, risken var alltså helt överhängande att de skulle vinna det här valet och att hela Vietnam skulle bli kommunistiskt. Och det här är ju en koppling också vi kan göra. USAs utrikespolitik domineras ju just under den här perioden på 50-60-talet av den så kallade dominodoktrinen. Och den är du expert på, Carl.
Ja, man hade en teori. Det här är en sån här, det är en väldigt intressant doktrin, för att det finns ju en sån här sägning att till slut så har man upprepat en lögn så många gånger att det blir en sanning. Jag säger inte att dominodoktrinen var en lögn, för det fanns mycket vettigt bakom den också. Men den byggde ungefär på att om en stat faller till kommunismen, så kommer staterna runt omkring också göra det som dominobrickor. Mm. Vilket betyder då att man såg hot om liksom kommunistiskt maktövertagande överallt i hela världen så fort det var en kommunismen dök upp någonstans. Mm. Vilket gjorde då att man kände sig ha legitimitet för att slå till där väldigt hårt då. Och man blev räddare för hotet från kommunismen än vad som kanske var nödvändigt i alla lägen.
Ja, det är en väldigt, väldigt hårdhänt doktrin så sett. Men den gällde. Och USA är alltså väldigt pang på just här då, när det här avtalet börjar landa lite grann. Så man försöker hindra den här utvecklingen och den här planen. Så USA får till stånd en, ja, mer eller mindre i alla fall, permanent delning av landet. Och USA lyckas få en vänskapligt sinnad vietnames utsedd till ny president då i Sydvietnam. Och den här sydvietnamesiska presidenten, jag tänker inte ens försöka uttala hans namn tyvärr. Jag är för dålig på asiatiska språk. Han var visserligen stämplad som, ja, någorlunda liberal i alla fall i ekonomisk mening då. Men han för ett extremt brutalt styre över landet för att framförallt kväsa alla tendenser till kommunism.
Han är väl väldigt mycket att jämföra med, jag kommer inte ihåg vad han hette, han som styrde över Sydkorea efter Koreakriget där. Han som också var liberal politik ekonomiskt, men var liksom stenhård i alla andra avseenden.
Ja, och sen var det väl även han som var president över Indonesien på, kan det vara 60-talet?
Ja, Carlos, eller vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han hette.
Hata kommunister, han slaktade väldigt många oliktänkande där då. Ja. Men hade goda band med USA, om inte jag minns helt fel. Mm. Konsekvensen utav det här blir alltså att man blir ju förstås väldigt sura, väldigt många i Sydvietnam då, i och med att styret är väldigt hårt. Och det här leder till att många kommunistiska gerillarörelser bildas i Sydvietnam för att infiltrera och sabotera och så här. Och de här gerillarörelserna, går allmänt under den gemensamma benämningen FNL. Mm. Eller Viet Cong som man kallar dem för i USA. Men FNL är det mest känt som i Sverige. Och FNL kan vi kort nämna, det kommer att bli väldigt uppmärksammat i Europa. Och många vänsterintellektuella anslöt sig till, man kan säga, stöd FNL-trupper. Eller snarare stöd FNL-grupper. Inte minst i Sverige. Jan Guillou fick ju typ sparken ifrån FIB Aktuellt, tror jag, för att han hade FNL-märke på rocken. Mm. Och det var inte så populärt då. Sen, flera politiker. Jan Myrdal tror jag också var FNL-förespråkare.
Pierre Schori tror jag.
Ja,
också.
Precis. Mm. Mm. Ja, väldigt många vänsterintellektuella så att säga.
Vi ska ju sägas att de som var väldigt, väldigt FNL, alltså pro-FNL, blev ju inte riktigt, de tog sig inte in i värmen av sossarna i Sverige. Nej. På samma sätt som man, alltså många har anklagat vänstern för att gå över en, passera en gräns under den här tiden. Och många i vänstern passerade en gräns, det kan man säga. Men de som styrde passerade inte riktigt den här gränsen, tycker jag. Utan jag tycker ändå de höll sig inom rimliga ramar.
Framförallt fram till ungefär, kan man säga, 68-rörelsen, ungefär när vänstervågen kommer i Sverige. Mm. Då, men Olof Palme till exempel, han hade ju en hel del att göra med vissa FNL-personer, och det fick han väl en hel del kritik för också då, men det, ja, som du säger, sossarna hatar som bekant kommunister, så
det var men det finns ju samtidigt ingen tvekan om att Olof Palme var demokrat, medan Pierre Schoris engagemang i det här kanske är lite mer luddigt i början, kan jag tycka, om man tittar på.
Det finns en skiljelinje, är det klart. Mm. USA väljer givetvis då att stödja Sydvietnam för att förhindra att kommunismen sprider sig i landet då, helt enligt domino-doktrinen. Samtidigt som det alltid är under kalla kriget då, bland andra Sovjet och Kina skickar hjälp till Nordvietnam. Även Kuba tror jag, de är duktiga på att skicka iväg trupper när det kan.
Ja, de åker till Angola och ja, de är
Kongo.
De är globala.
Ja visst, de är ambitiösa borta i Kuba.
Verkligen.
Konflikten mellan Nord- och Sydvietnam då, det förvärras hela tiden, och till slut så blir det här Tonkinbukt-intermässot som McNamara och Johnson snackade om då, anledningen som president Johnson behöver för att kunna dra med USA i kriget och sätta stopp för det här då, och kunna göra slut på Nordvietnam och Ho Chi Minh så snart som möjligt. Det man kan säga här, jag ska inte gå längre in på Vietnamkriget tänkte jag, för vi kommer att återkomma till det här massvis med gånger under podcastserien, för det är så viktigt. Men kriget kommer att pågå då, Vietnamkriget, fram till 1975 slutligen, när det landar alltihopa. Och då blir det ju då med nordvietnamesisk seger, eller kommunistisk seger så att säga. Under Vietnamkriget så fällde USA fler bomber än vad man gjort under hela andra världskriget.
Och då ska jag säga än vad alla stater gjorde under hela andra världskriget.
Ja, till och med så. Alltså.
Ja, så är det.
Alltså, förstå vilka jävla bombmattor man la över den vietnamesiska djungeln. Alltså, det är nog helt sinnessjukt.
Mm.
Och det är extrem kapacitet på de här stora B-52-planen. De här B-52-planen som vi av någon jävla anledning kommer in på hela tiden i den här serien. Men de är ju helt fantastiska, alltså V-formade. Och kunde släppa några helt sanslösa bombmattor. Och de är så kända, de här planen, att till och med Cornelis Vreeswijk sjunger om B-52-orna i en sång. Vilken sång är det nu igen?
Jag trodde att vi skulle lyssna på den nu.
Ja, det kan vi faktiskt göra i och för sig.
Ja.
Jag tror versraden går någonting i stil med vad ropar barnen, vad glor de på, B-52, B-52. Jag tror låten heter, jo just det, den heter Till Jack. Jättekonstigt, okay. När jag hörde den första gången. Men det var ju så med Cornelis där, att han var ju rätt duktig på att vara ute och spela och festa och supa och skriva jättefin musik. Men han var lite sämre på att komma ihåg sin sons födelsedagar och köpa presenter. Så han gjorde alltså en låt om hur hemskt Vietnamkriget är, som handlar om hur stora bombplan bombar sönder barn i Vietnam. Och så döper han låten till Jack, till sin son då, som då var typ 6-7 år gammal.
Mm.
Lite typiskt Cornelis då. Men vi kan väl höra på den låten när den svänger då.
Nu faller natten, nu faller bomberna, nu brinner barnen i hekatomberna. Vad ropar barnen, vad glor det på, B-52, B-52. Nu faller regnet från blåa skyarna, Nu brinner barnen i de små byarna. Och farmor brinner som en hund av halm. Det är napalm.
Många länder, till exempel Sverige och Palme, var ju extrem motståndare till USAs inblandning i Vietnams inre angelägenheter.
Ja, det var, jag tror Pierre Schori uttryckte sig om Vietnamkrig. Pierre Schori är då en gammal, han var kabinettssekreterare.
Svårt namn att släppa bara så över, tycker jag.
Han var kabinettssekreterare, tror jag, han var på utrikesdepartementet. Han har varit med i FN och alla möjliga sammanhang, och han är socialdemokratisk utrikespolitiker, kan man väl säga. Han blev aldrig utrikesminister för att han hade haft så starkt samröre med FNL, men han tycker väldigt illa om USA efter det här och har liksom anklagat USA för att sprida ondska i världen med Vietnamkriget, och jämförde, jag tror han jämförde med Hitler eller någonting sånt där, fascismen och sånt där. Så att USA fick väldigt, väldigt, väldigt mycket skit för det här kriget, och mycket i Sverige, och den här anti-amerikanismen som finns kvar i Sverige i ganska stora drag väcktes väl här, kan man säga. Och anti-amerikanism är väl ungefär så att man blandar ihop det USA gör med det USA står för. Alltså man här leder USAs utrikespolitik till hur amerikanare egentligen är och hur de har valt att leva sina liv. Och det är väl det som många i den extrema vänstern gjorde, att det är fel på USA som land för det de gör i Vietnam. Liksom. Det är väl ungefär det som är anti-amerikanism, skulle jag säga.
Ja, annat om Vietnamkriget då, det är att även Kambodja och Laos dras in i stridigheterna i och med att nordvietnamesiska styrkor tillåts nyttja dessa två länders territorium. Och det här gör ju USA förbannade givetvis, man bombar även Kambodja och Laos. USA har ju, ska man säga, värnplikt under Vietnamkriget, och det här är väldigt betydelsefullt. Ja. Det hade man sedan andra världskriget, och framförallt då fattiga och outbildade amerikanska ungdomar, de plockas in i armén, värvas väldigt lätt alltså då, och sen så även inkallas många utan frivillig basis. Elvis Presley blev inkallad till exempel. Muhammad Ali blev inkallad, men han vägras, han kastar dem i fängelse, tror jag. Och det här gör att det blir väldigt, det blir extra mycket bitterhet kring kriget, och i och med att folk fattar inte vad de gjorde där riktigt. Man förstod inte dominodoktrinen på samma sätt. Yes, då är vi färdiga med åren 62-65. Och ja, mycket tunga punkter har vi snackat om idag.
Ja, verkligen. Det var tungt.
Och det är mycket sånt som vi kommer återkoppla till, som vanligt då i kommande episoder. Tycker ni att det har varit intressant och lyssningsvärt, då får ni gärna berätta för era vänner och bekanta att den här podcasten finns. Vi kommer komma ut med nästa episod som vanligt då, så snart som vi kan. Det är svårt att lova några datum och sådär. Men
vi kan kanske lova lite att vi ska ha lite mer svenska punkter i nästa avsnitt då, som väger upp mot att vi inte hade det nu.
Det ska vi ha. Och jag kommer nästa gång att snacka om någonting som jag tycker är väldigt kul, och det är Woodstockfestivalen. Och det blir nog en udda
punkt. Och jag kan lova att jag kommer prata om när Norge nästan blev anfallet.
Se där, ja, mycket spännande. En cliffhanger här till nästa episode. Ja, vi knyter ihop säcken. Tack ska du ha, Carl, det var kul att prata med dig som vanligt.
Detsamma.
Så hörs vi utav.
Det gör vi.
Ha det gott, hej.
Hej. To me.